Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden.
En teknikstrategisk podd för dig i IT-branschen.
Med mig, Adam Palm.
Och mig, Johan Nordberg.
Titta, nu är vi tillbaka. Hej allesammans. Och hej Johan och hej Mia.
Hallå på er. Kul att ses.
Ja, men tack detsamma.
Detsamma.
Och idag, tror eller ej, så ska vi inte podda om varken GitHub eller i och för sig, det kanske blir lite Copilot.
Ja, det måste det bli.
Men vi ska inte podda om GitHub. Mia, vi har nämligen, jag tror att de senaste typ, eller så här, 4 av de 8 senaste episoderna så har det varit någonting GitHub.
Mm-hmm.
Det är gött att vi ska göra något annat idag. Men varmt välkommen hit, Mia. Du får gärna introducera dig själv. Berätta vem du är och vad du gör.
Mm. Tack så hemskt mycket för att jag får vara med. Mia Forsing heter jag. Jag jobbar som försäljningsdirektör för skolor och högre utbildning på Microsoft Sverige sedan 3 år tillbaka.
Kul. Och vad får man göra då?
Jag har världens bästa jobb, det måste jag säga. Jag har ett team utav både säljare och specialister som hjälps åt för att skapa Sveriges bästa skola och Sveriges bästa universitet och högskolor. Så vårt jobb är ju att se till så att alla där ute får den bästa tekniken och de bästa möjligheterna att lyckas i skolan. Det är det som är vårt uppdrag.
Och vad är, jag förstår att det är svårt att säga vad det roligaste är, för det är säkert massa saker som är roliga. Men vi får nämna en sak som är väldigt rolig och en sak som är väldigt utmanande.
Om vi börjar med det här roliga. Jag har ju en bakgrund som lärare. Alltså, om jag tycker att jag har ett bra jobb idag, så har jag ju haft bra jobb hela tiden, roliga jobb. Och en av de sakerna jag minns mest från när jag var lärare, det var det där att gå in i ett klassrum, ha en härlig lektion, umgås med de här fantastiska barnen och ungdomarna och så se de här ögonen starta att glittra. Ni vet när en barn eller en ungdom börjar förstå och du vet det börjar glittra ögonen. Det är bland det bästa som finns. Så min uppgift idag, det är ju att få andras ögon att glittra. Att man känner den här, varför ska man använda sig av Microsofts olika verktyg till exempel. Det är en av de roligaste sakerna tycker jag. När det gäller utmaningar som du var inne på Adam, så känner jag att vi står inför att väldigt många idag fastnar i det juridiska träsket och fastnar och komma vidare där. Men vad är risken om vi inte utvecklar framtidens skola? Att se till så att barn och elever lyckas i skolan. Det är ju också en risk. Ska man fastna i det här juridiska träsket? Eller ska man våga ta steget att gå vidare? Mm. Det är en utmaning som vi har. Och som jag vet att både många skolor och kommuner och även lärosäten har idag.
Mm. Och det låter som att det problemet har eskalerat ännu mer nu när man börjar prata om AI som man heller inte riktigt förstår och det är nytt. Och är det nytt så måste man vara lite rädd för.
Ja, fast jag tycker att den där har börjat att lite grann, alltså man börjar komma in på helt andra marker än för ett år sedan. För ett år sedan så var det absolut på det sättet att man såg AI som något läskigt. Det här är någonting som, nej, det tar vi inte in nu. Det är ungefär som när miniräknaren kom. Den var också läskig i morgon. Och den kunde ju, man måste ju lära sig att läsa och räkna och allting sånt.
Och stavningskontrollen.
Exakt, precis den.
Och skriver med tangentbord, hur ska man någonsin kunna förstå hur en penna fungerar då?
Ja, så att jag kan ju tycka att den här AI-hypen, den börjar att på något sätt bli implementerad hos varje människa. Vi ser nästan om AI varje dag på ekonomibyrån eller på nyheterna eller så på TV. Och mer är det inte det här rädslan att tas upp, utan man mer och mer tycker jag att man fokuserar på möjligheterna istället. Vilket är helt rätt. För det finns så fantastiska möjligheter med AI i skolan.
Och nu ska man ju vara försiktig med att liksom prata i binära termer, ironiskt nog, för en tech-podd. Men jag tänker, för ett år sedan så när man pratade om AI-skola så var diskussionen alltid kopplad kring oj, 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 vad alla elever kommer fuska. Har det skiftat till att bli mer att oj, 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 vad lärare kan få bra hjälpmedel för att kunna göra bättre lektionsplaner eller optimera saker eller mindre administration eller liksom få bättre verktyg för att stötta elever. Ser du något stort skifte över det senaste året på hur det har varit?
Absolut, det gör jag. Och vi ser ju en jätteutveckling här. Idag så har vi flera universitet till exempel som har infört Copilot till alla medarbetare, men också till studenter över 18 år. Mm. Om jag hade sagt det för ett år sedan att studenterna kommer få använda Copilot, det skulle aldrig varit möjligt. Men idag så ser man den möjligheten, och vi ser att alla universitet är lite grann som en catch-up-effekt efter det här adekvansbeslutet som kom i förra sommaren också. Att man ser att det här är en effekt, att man vågar, man tar den här, om man säger, risken som egentligen inte är någon risk. För risken är ännu värre om vi inte får in AI, om vi inte får in tekniken idag. Men jag skulle vilja härleda också till en episod som jag hade som lärare. Jag har så många spännande exempel från den tiden. När det inte fanns AI, när vi började på ett helt annat sätt. Mm. Jag var klasslärare tillsammans med en annan kollega som heter Börje. Och vi delade upp eleverna utefter lite grann deras behov. Mm. Bland annat hade vi en elev som hade en ganska kraftig ADHD och hade ganska mycket motoriska svårigheter. När vi skulle cykla iväg på en cykeltur till exempel på ett läger, så kom han alltid efter. I klassrummet hade han svårt att skriva, och många elever skrattade åt honom när han skrev på tavlan eller skrev i böcker och den biten. Man tyckte att han var dum helt enkelt. Han kunde ju inte skriva, han kunde inte cykla. Men varje år så hade man en uppsatstävling på skolavslutningen i sexan. Och rektorn läste upp det vinnande bidraget. Och till saken hör att den här eleven hade då i årskurs 5 fått tillgång till en dator. Det var ju jättehypat. Jag menar, detta är 20-30 år sedan. Mm. Datorer fanns inte i klassrummet. Man hade inga datasaler på det sättet. Man hade lite för lärare då man tog sån här körkort och så vidare. För...
Men,
exakt, men inte för elever. Och när han fick den här datorn och en specialpedagog, så började ett helt nytt liv för honom. Liksom, den motoriska delen var inga problem med. Det var ju det här att kunna skriva som var det svåra. Så på sista dagen i skolan så stod rektorn där framme och läste upp en fantastisk berättelse. Och alla tittade sig omkring och sa, men gud, det här är ju helt fantastiskt. Och folk började liksom, nästan fick tårar i ögonen och allting. Vem kan ha skrivit den här? Och sen så tog då rektorn upp den här killen fram och han fick ta emot priset som den bästa uppsatsen det året. Jag menar, alla lärare bara grät. Rektorn till och med, liksom, tårarna rann ner. För här hade man gjort något fantastiskt. Och det är ju det handlar om. Alltså att se till så att verktyg, då var det en dator som var det viktigaste. Men idag kanske det finns då andra verktyg som vi ska prata mer om här. Som kan förändra, kan göra skillnad för elever att få lyckas. Det gick superbra för den här killen sen framåt i livet. För att han fick de tekniska möjligheterna. Men tänk om han inte fått det.
Precis.
Så det är fantastiskt digitalt. Förlåt, ja.
Ja, men just att kunna uttrycka sig i tal. Men också att liksom verka motoriskt som alla andra. Det påverkar så mycket hur man uppfattar en person.
Ja. Absolut.
Men det säger inte så mycket om den här personens kreativitet eller kunskap eller tankar eller känslor eller inget av det. Men ja, det är verkligen superviktigt.
Ja, och idag har vi ju verktyg som kan stötta och hjälpa de här eleverna. Det är ganska hemskt, men 25% av alla elever i årskurs 9 går inte ut med fullständiga betyg. 25%. Och här har ju vi en jättemöjlighet att kunna hjälpa till och stötta på olika sätt. Dels genom de verktygen vi har, som till exempel avancerad läsare som kan då hjälpa dyslektiker att få texter upplästa till exempel, eller du kan få en annan bakgrund. Du kanske vill ha en gul bakgrund med svart text, för då läser du bättre. Du kan få stavelser så du kan liksom lättare liksom läsa och få en rytm. Du kan få en tallinjal så att du kan följa och så vidare. Det här är ju ett verktyg som är gratis, som finns inbyggt i våra, till exempel i Office-paketet då, som i Word, Excel och PowerPoint och så vidare. Men det är så få som känner till det. Och det är därför som vi försöker komma ut till skolor. Vi försöker träffa lärarhögskolor för att liksom instruera. För det här är ett gratis verktyg som vem som helst kan använda. Även du som sitter hemma idag kan testa avancerad läsare.
Ja, och det finns ju med i Edge också, så man kan få det här på vilken webbsida som helst.
Ja. Ja,
för just den vet jag, min syster jobbar som lärare i Södertälje.
Aha.
Och har såklart då väldigt många olika nationaliteter. Aha. Som kommer. Och de kan ha sin första skoldag i sjuan ibland. Det är ju också väldigt olika. Och just att kunna få en text översatt och uppläst på sitt eget språk. Mm. Så att man faktiskt kan ta till sig SO eller NO eller vad det nu må vara för ämne.
Mm.
Så man inte behöver bli begränsad av att man inte förstår svenska.
Nej.
Utan man kan få det på sitt språk men ändå ta till sig innehållet på ett annat sätt. Det är ju också otroligt.
Ja, och så viktigt. Jag har ett annat exempel där som inte så många känner till. Och det är en sak i PowerPoint. Man kallar det för PowerPoint Live. Ta till exempel i utkanten utav en förort där du har väldigt många nationaliteter. Och så ska du ha ett föräldramöte. Det är ju inte ovanligt att du har 20 olika nationaliteter. Ofta är det så att man inte kanske förstår så mycket vad som sker, och så sitter sonen eller dottern bredvid och uppfattar lite grann och sådär. Men då finns det någonting som heter PowerPoint Live. Där du alltså kan ta upp din mobiltelefonen och scanna in en QR-kod. Och då kan du sen i din mobiltelefon välja vilket språk du vill ha den här uppläst på. Så att när då läraren står framme vid skärmen och berättar om på föräldramötet vad som sker, så kan du som åhörare få det på ditt språk. Och där har vi också sett jättemånga föräldrar som har börjat gråta, för man har förstått äntligen vad är det läraren står där fram och berättar om. Och det här finns ju, alltså, det skulle vilken lärare som helst också kunna använda på ett föräldramöte, på utvecklingssamtal eller liknande. Fantastiskt hjälpmedel.
Mm. När du säger får uppläst, är det liksom att man får det som en textat, eller är det verkligen att den översätter och sen läser upp med en talsyntes?
Jag tror att den gör både och faktiskt. Jag har sett liksom att man kan läsa det till sig, men man kan säkert få det uppläst också i dagens version. Så det är sådana här fantastiska hjälpmedel. Sen en annan då, när vi ändå är inne på alltså hur AI kan användas i skolan, så har vi också någonting som heter Reading Progress och Reading Coach. Har ni hört talas om det?
Yes.
Ja, det är ju ett fantastiskt hjälpmedel. Jag som då, nu börjar mitt lärarhjärta liksom ticka igång när man pratar om det. För tänk då att du har en text, och så får eleven läsa den här texten. Och då när den läs trycker man på knappen starta, och så läser man in. Man kan se hastigheten man läser. Man kan se om man upprepar något ord eller läser fel och så vidare. Och då kan då en AI känna av hur har den här läsningen egentligen gått. Och man kan då också få reda på vilka ord behöver man öva på lite mer. Och det här skapar ju en väldigt individuell läxa, där olika elever kan utveckla olika saker, och man utgår ifrån där eleven är idag. Det blir inte det här att alla som förr har samma läxa, utan man kan alltså skapa någonting. Och det här är ju fantastiskt för större skoldistrikt, som alltså egentligen kan läsa av alla eleverna, se var de ligger när de är i en viss årskurs, och också sätta in då åtgärder för de här eleverna. Och det här är ju någonting som används, alltså det blir ju en inskanning utav allihopa, och då kan också specialpedagogerna användas där de gör mest skillnad. Så fantastiskt.
Går det även att få, så att man tänker som lärare, kan man få någon slags statistik över eleverna, eller är det någonting som man ändå vill sitta bredvid dem för att upptäcka eller fråga dem, eller går liksom att samla in det på klassnivå och säga så här ser det ut i vår klass.
Ja.
Vi behöver fokusera lite extra på de här tre eleverna, och de behöver stöd med de här sakerna, eller hur, Hur automatiserat går det där att få?
Ja, det är exakt så. Alltså, du kan få det väldigt automatiserat. Så du kan se alltså vilka elever behöver lite mer hjälp. Sen också som förälder, att du kan ju se utvecklingen på läsförmågan. Läser man samma text vid tre tillfällen vid ett år, då kan du ju också se den här progressionen. Och det är ju den som är så viktig för både elever och föräldrar. Det är så lätt att man säger att det går inte framåt, till exempel. Min dotter eller son kan inte läsa. Men då kan man ju se skillnaden på det här sättet. Och det är ju viktigt för självkänslan hos eleven att man ser att jag blir bättre.
Ja, verkligen. Alltså det är ju lite som att gå till gymmet idag och så går man till gymmet imorgon. Ja. Då kommer det inte hänt så himla mycket.
Nej.
Men gör man det tre gånger i veckan i ett år, då kommer det garanterat ha hänt saker.
Ja.
Men det är svårt att se från dag till dag.
Ja, absolut. Men de här hjälpmedlen som sagt är fantastiska. Och vi på just education, som det kallas inom Microsoft, där, som jag har hand om, där försöker vi nå ut med det här till både lärare, rektorer, beslutsfattare, för att man ska liksom kunna göra skillnad för de här eleverna. Det gör skillnad på riktigt.
Mm. Alltså jag tänker nästan alla, både mina barn och alltså mycket lärare i min släkt, de använder ju Google Classroom jättemycket. Mm. För där är det så bra för just så här lektionsupplägg och lägga upp lektionsplaneringar och samla in uppgifter och så. Men jag upplever inte att Google har den här typen av, alltså det blir ju på något sätt ett tillgänglighetsverktyg i slutändan nu.
Absolut.
Det känns lite som att vi har missat någonting med att nå ut till lärarna, där Google faktiskt har lyckats bättre med Classroom. Fast det är inte riktigt samma produkt, men ändå liksom, vad man tänker är skoligt. Så.
Det har mycket med Chrome att göra.
Ja, det kanske är Chromebooksen som har gjort det.
Jag tror att det är liksom många av verkligen...
För Classroom är ju fantastisk, men den gör ju inte de här sakerna som känns nästan magiskt.
Nej, jag jobbade ju som IT-chef i väldigt många år i Vara kommun. En fantastisk kommun där jag faktiskt också bor kvar idag. Där köpte vi in Surface-datorer till alla lärare och alla elever. Och en av de bitarna varför vi gjorde det var för att vi också ville förbereda dem för framtiden.
Ja.
För om du blickar på företagen idag, vad är det man har? Jo, men man har ofta ett Office-paket, så att säga. Så att där tror jag är kanske skillnaden också mellan Google och Microsoft. Google har fantastiska hjälpmedel också, men vi förbereder dem på ett annat sätt, tror jag, för det fortsatta arbetslivet. Så det tror jag är en skillnad. Sen har vi har ett jättefantastiskt samarbete även med Prinsparets stiftelse. Och det har vi för att ni vet säkert till om att prins Carl Philip, han har dyslexi.
Yes.
Så att han och prinsessa Sofia har en fantastisk passion för att nå de här eleverna och skapa de bästa förutsättningarna. Så det vi gör tillsammans är att vi försöker att tillsammans nå ut till både lärare, lärarskolor, men framförallt också till politiken. Och träffa olika ledande personer för att göra skillnad, för att skapa awareness om de här, att det går att ändra, det går att förändra och att verktygen finns idag.
Finns en kort rörande och också informativ liten film. Jag tror att den heter Sams dyslexi. Jag är inte helt säker. Är det så?
Den heter Sams dyslexi och den är så fantastisk. Alltså, den ligger på YouTube så vem som helst kan gå in och titta på den. Och det handlar ju om, det är ju ett exempel på Sam som då läser på en skola i Stockholm och har det ganska tufft. Men hur de här digitala hjälpmedlen kan hjälpa honom, som till exempel avancerad läsare. Och där han också säger i filmen, han hade aldrig klarat sig så bra i skolan om han inte hade haft de här hjälpmedlen. Så att vikten av hjälpmedlen tillsammans med duktiga pedagoger såklart, det är en förutsättning för att vi ska lyckas idag. Och det som Prinsparets stiftelse trycker ganska hårt på, det är just det här med att starta i tidiga åldrar och göra skillnad. Vi vet med den gängkriminaliteten som finns i Sverige och det som händer varje dag att det gäller att påverka tidigt och nå de här barnen, eleverna i en tidig ålder. Kan man sätta in och få en diagnos väldigt tidigt, ja, men då har man så mycket lättare att nå de här eleverna och få dem att lyckas framåt.
Och ja, just kring dyslexi kan jag tänka mig att det är så många i lågstadiet, ja, som typ får känslan av att de på något sätt är korkade,
ja,
snarare än att få hjälp att förstå att de kanske har dyslexi.
Ja, och det är just det här som vi vill komma åt, att nå dem i tidig ålder. Och där finns alltså, just när det gäller AI, så finns det ju till exempel en av våra samarbetspartner, Lexplore, de skannar ögonbotten på elever och kan då på ungefär 10 minuter säga om den här eleven har dyslexi eller inte. Och där kan jag ju tycka att jag har ju då suttit på ett kommunhus med en psykolog i rummet intill och sett de här barnen som kommer gång efter gång, timme efter timme, och så ska göras utredningar om man har dyslexi. Så var det förr, kan jag säga. Men idag då finns den här möjligheten att skanna ögonbotten, få ganska snabbt då en diagnos så man kan gå vidare och få då den hjälpen man behöver. Och det är inte så många som känner till det, att det här finns. Men det är en jättemöjlighet. Och just som vi gör med Prinsparets stiftelse, se till att försöka få åtgärder så tidigt som möjligt. För det spar samhället enorma kostnader framåt.
Nu ska inte jag påstå att jag vet hur det är i skolan idag, för det var så länge sedan jag själv gick där och jag har ingen vidare insikt i hur det ser ut. Men jag upplever att det fanns två utmaningar när jag gick i skolan. Dels var det de som kanske hade svårigheter med inlärning. Mm. Det kunde vara till exempel att man hade dyslexi och hade svårt att läsa. Sen fanns det de som liksom var normalbegåvade eller kanske till och med ganska begåvade, men som hade liksom, som man inte lyckades fånga upp. Alltså det fanns inget intresse för att utföra liksom det man bör utföra för att gå ut skolan med ett godkänt betyg. Jag skulle kunna tänka mig att det inte har hänt, att det fortfarande är så. Där tror jag också liksom, alltså verktyg har en väldigt stor roll att spela, att så här, fånga upp liksom engagemang och intresse och att göra det liksom innovativt och inte vet jag vad man, hur man ska göra, men jag tror att det finns en väldigt, de här verktygen har en väldigt viktig del i att fånga den typen av människor också.
Det tror jag också. Och där har vi har ju till exempel Minecraft som vi har då gjort en hel del lektionsplaneringar. Så att, och även väldigt, väldigt många lärare runt om i Sverige gör egna lektionsplaneringar och använder Minecraft som ett sätt att locka de här eleverna också. Har du en samhällskunskap till exempel och eleverna kan bygga upp ett samhälle eller hur det såg ut på stenåldern eller de bitarna, ja, det är klart att det blir mycket intressantare. Och jag tror idag att vi behöver den stimulansen även i skolan. För när du ser vad eleverna gör när de kommer hem så är det oftast mycket spel och de bitarna. Men, så att Minecraft är en sån sak som Microsoft också har byggt in och har lektionsplaneringar kring. Och där har vi ett jättespännande samarbete som sagt med Prinsparets stiftelse också som vi ska lansera lite senare i maj faktiskt.
Okej. Okay. Du, när det kommer till de universitet och skolor som idag har liksom på lite större skala börjat använda AI i skolan. Mm. Hur gör de det och vad använder de det till?
Ja, vi släppte ju Copilot för M365 nu vid årsskiftet. Och vi hade två stycken större universitet som sa att det här kan vi inte missa. Vi måste vara på den här AI-hypen direkt. Och det var Linköpings universitet och det var Göteborgs universitet. Jag får säga vilka det är för jag har pratat med dem innan. Men efter det så har ju klart många andra följt efter. Men det var de två som direkt sa att det här måste vi hoppa på. Och jag har pratat ganska mycket med Linköpings universitets digitaliseringsdirektör Joakim Neideby om det här. Varför valde man att hoppa på det här? Vad var orsaken? Och där är det på grund av att man ser ganska mycket utmaningar inom universitetsdelen. Dels har du ju ökade kostnader så att säga. Man har större säkerhet så att mycket av kostnaderna går till de bitarna. Men sen handlar det om att frigöra tid för lärare, forskare och administrativ personal. Och då såg man här att Copilot skulle kunna vara en sak som då kan hjälpa dem. Och det kan till exempel handla om, säg att en forskare till exempel, han har precis fått den senaste forskningen inom något medicinskt projekt från USA, skickat i sin mail. En stor PDF, och han känner att oj, om en timme ska jag träffa mina doktorander eller vad det nu är för någonting. Och det skulle vara så kul om man kunde presentera det här. Då kan han alltså göra en sammanfattning utav hela det här dokumentet i Copilot. Han kan till och med sen ställa frågor, bygga upp med tabeller och de bitarna. Och sen så kan han kopiera in det i PowerPoint och då få en hel presentation som han 5 minuter senare skulle kunna visa för sina doktorander. Alltså de möjligheterna är fantastiska, och vad är inte det om tidsbesparande? Som man då kanske kan använda till att utveckla sin egen forskning, prata med studenter eller annat. Så att det vi ser väldigt tydligt nu är att väldigt, väldigt många universitet anammar den här tekniken. Och det är inte som det var för ett år sedan då man sa nej, 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 AI får inte komma in i klassrummet. Och lite grann som du var inne på, Johan, förut, det här med fusk. Man hör inte så mycket om det här med fusk längre. Visst, det faller en del domar, absolut, det gör det. Men man ser möjligheterna, för att det är inte så lätt som lärare heller att vara lärare, för att man måste förändra sitt sätt idag jämfört med förr. Förr var det den här katederundervisningen, man berättade, eleverna skrev ner och så hade man prov. Men idag är det på ett helt annat sätt. Vilken kunskap är det som är den viktiga? Vi pratar väldigt mycket om promptar nu, alltså hur skriver du frågor på rätt sätt för att få rätt svar och så vidare. Det här är ett helt annat sätt, och det här är ett stort paradigmskifte inom pedagogiken. Skolan kommer inte se likadan ut nu och de närmaste tiden som den gjorde för 10 år sedan.
Och det är väldigt, väldigt viktigt att anpassa utbildningen så att den förser oss med det vi behöver senare i livet. Vi pratade lite, det var igår, vi hade en kille från GitHub som vi pratade med. Och så GitHub till exempel lämnar ut, där får alla studenter och alla lärare får gratis GitHub. Visst är det så, Johan, Copilot-licenser? Och just prata om vikten av att se till att man liksom, att man har rätt kunskap när man kommer från skolan. Och det är ju en sak att lära sig liksom räkna, skriva, allt det där. Men det är också otroligt viktigt att sen hamna i arbetslivet och kunna anpassa sig och använda de verktygen som tillhandahålls för att utföra jobbet. Det ser jag som en stor del av liksom utbildningen och ansvaret som skolan har att kunna förbereda oss liksom.
Jag håller helt med dig, Adam, och det jag ser som en utmaning och kanske en väldigt, väldigt stor utmaning egentligen för den svenska lärarkåren, det är att man pratar ju om det livslånga lärandet, men nu är det livslångt lärande på riktigt. För att väldigt många lärare, jag jobbade tidigare på Telia med ett projekt som heter Mer digital, där ungdomar lärde äldre hur man skulle bli mer digital, där de fick lära sig hur man fick till exempel hur man fick in Instagram, hur man Facebookade och så vidare. Ja, alla de här bitarna. Men idag så har du ett antal lärare som går i bräschen och tycker att det här är jätteintressant och ger eleverna väldigt mycket här kring AI till de lärarna som är rädda för tekniken och tycker det här är läskigt. Det här skapar ju en ojämlik skola och olika undervisningar. Och i framtidens skola kommer det bli så att du som elev eller du som förälder kan välja vilken lärare du vill ha så att du får den bästa undervisningen, så att du vet att dina elever går ut med godkänt betyg. Och det här kan ju vara lite skrämmande, så jag tror att vi har en jätteviktig uppgift framåt att se till att fler lärare inte är så rädda för tekniken, utan att man ser det som möjlighet.
Ja, jag kan också bli så frustrerad av den här diskussionen, för att det känns som att det är lite grann så här, två läger som alltid, med att det ena tycker att tekniken, vi måste använda den, vi måste lära oss fort och vi ska anamma den rakt av 100% typ. Och så är det ett annat läger som säger, vi kan inte hålla på och överge klassisk katederundervisning, för den har vi ju sett funka i 3000 miljoner år. Men jag blir så frustrerad över att det hela tiden ska vara det ena eller det andra. Liksom. Det är inte som att man kommer sluta behöva förstå grundläggande matematik för att man har ett fantastiskt hjälpmedel som kan göra det snabbare åt mig. Och återigen som med GitHub Copilot, det förbättrar hur jag kan programmera enormt mycket, men det skulle vara ett helt meningslöst verktyg om jag inte kunde någonting om programmering. Och jag ser som alla de här verktygen är ju på något sätt så att om jag inte förstår vad jag vill få ut av dem, om jag inte förstår grundkunskapen, då har jag inte så mycket nytta av dem. Men när jag har kommit en bit, då kan de vara ett otroligt hjälpmedel.
Nej, det, jag håller helt med. Jag ser detta, vi jobbar ju ganska mycket med olika ISVer, olika partners runt om. Och jag nämnde ju förut om Lexplore, men ett annat företag som har blivit väldigt stort, inte bara i Sverige utan även utomlands, det är Dugga som gör digitala prov. Fantastisk tjänst. Alltså där du som lärare kan få en extrem hjälp. Du kan gå in och skriva in till exempel vilken årskurs har du? Hur många frågor skulle du vilja ha? Vill du använda en text från en lärobok eller vill du göra egna frågor? Vad ska de handla om? Och så pangs får du ett förslag. Och du kan också sen då få rättningshjälp där en AI till exempel kan då se igenom en text och till och med sätta ett betyg om man skulle vilja det. Men alltså just de här enkla, smarta lösningarna som hjälper lärarna i vardagen. För att vara lärare, det är ganska tufft idag. Alltså man har ganska mycket administrativt jobb. Kan vi hjälpa dem att minska det administrativa istället så att de kan få den här tiden med eleverna, så hade det varit fantastiskt. Så att min uppmaning till er som lyssnar och som har barn i den åldern, se till så att lärarna får ännu mer digitala hjälpmedel, för att det kommer hjälpa eleverna i skolan. Och där vill jag poängtera, vi pratar ju en hel del även med skolministern som framhåller väldigt tydligt att alla barn måste lära sig att läsa. Och det tycker vi också, hon har helt rätt inställning här. Men vi tycker också att det finns digitala hjälpmedel som man kan hjälpa de eleverna som behöver en skjuts framåt. Och det vill vi inte att lärarkåren ska vara rädda för, utan se som ett hjälpmedel för att de här eleverna ska lyckas.
Och bara för att förtydliga, när vi säger ISV, för den som inte känner till Microsoft akronymerna, det är vad vi kallar för Independent Software Vendor, och det är egentligen ett företag som bygger ett eget IP men som körs och säljs på Microsofts plattform.
Precis, och vi har ju flera sådana bolag som vi jobbar väldigt mycket med. Eventful till exempel. Haldor har en skolplattform som bygger på våran Teams. Där man på väldigt många smarta sätt kan få in schemaläggning, prov och alla de här bitarna som underlättar både för lärare och elever.
Mia, visste du att Johan har utvecklat lite appar och tjänster för skol och lärande?
Mitt gamla liv innan Microsoft så byggde jag ganska mycket appar som främst används av skolor. Några fortfarande.
Åh, spännande och kul! Ja. Då är det här...
Det är mer så här förskola och lågstadiet, för det är mycket iPads, inte så mycket Chromebook. Så det känns som att det är liksom det går lite grann en generation. Småbarnen får iPads, de lite större får egna Chromebooks.
Jag håller med, men det börjar förändras. För vi har faktiskt sålt även Surface till förskolan nu. För man ser det här liksom, långsiktiga lärandet och att både eleverna och lärarna kan använda samma verktyg.
Det är något så att det är administrera centralt och så, om man alla kör samma plattform.
Ja. Och vi kanske kan prata lite om liksom, de tjänster och produkter och liksom licensformer som Microsoft har när det kommer till just skola. Till exempel, det finns ett operativsystem specifikt framtaget för skola, som jag tror heter Windows SC.
Ja, fast man använder inte riktigt det så mycket längre, utan det är egentligen det vanliga M365 som man använder. Inte så mycket SC längre som tidigare, faktiskt.
Inte som operativsystem på enheter heller?
Nej, inte i den utsträckningen som var. Vi hade en hype med det, men inte på samma sätt längre. Men vi säljer ju väldigt mycket och vi ser här en trend att fler och fler skolor väljer att gå över till Microsoft. Och det tror jag har med just att den här snabba digitala delen som vi är inne på och AI-verktygen. Jag ser ju också flera skolor som använder sig av Teams nu och där man då vill framöver använda den här transkriberingsfunktionen i Teams. Jag vet inte om ni har pratat den på de här andra samtalen ni har haft, men jag tycker den är helt fantastisk. Alltså,
Vi har kommit in med den när vi pratar mycket om M365 Copilot-grejen och att just det, de delarna i Teams är väl det som jag tror nästan alla man pratar med är ganska överens om att det där är ju
otroligt
absolut
användbart.
Den bästa featuren. Liksom, ja.
Ja, och så användbart på ett utvecklingssamtal eller föräldramöte, man inte kan ha det på skolan utan man har det digitalt. Där du då kan få 10 minuter innan slutet sen sammanfattning på hela mötet. Vad sades? Vad är beslutspunkterna? Vad action points framåt? Alltså så bra. Och jag ser ju
ja,
även...
Och tänk att ha det även på lektionen. Även om man sitter i klassrummet allihopa och liksom tittar på läraren fysiskt. Mm. Tänk att ha det inspelat så att man i efterhand skulle kunna liksom ställa frågor till lektionen med Copilot.
Ja.
Vilka magiska anteckningar man skulle kunna få som man skulle kunna göra.
Ja.
När man sitter och pluggar känner det provet liksom så här, vad sa du egentligen på den lektionen? Så kan man faktiskt fråga liksom, och se exemplet på hur någon förklarade det där matteproblemet. Eller, det skulle ju vara rätt coolt.
Det där också tänker jag lite lurigt för att det kommer jag ihåg när jag kom till universitetet så... Jag var väldigt dålig på att ta anteckningar i jämförelse med vad många andra var. Jag hade liksom inte gjort det alltså, i skolan tidigare.
Nej.
Och så kom man där och så satt liksom folk skrev A4 på A4 under liksom föreläsningarna. Och jag var så här, skrivit två meningar liksom. Så det var någonting jag verkligen behövde jobba och lära mig. Men jag tror att det är en otroligt viktig sak att kunna. Just att liksom kunna föra anteckningar under ett möte och kunna gå tillbaka till dem liksom när man... Och det kan väl bli kanske lite så här svårt om man kan interagera med föreläsningen digitalt i efterhand. Att man kanske missar det här med att liksom lära sig ta anteckningar. Det kommer vi runt
det. Så kanske det kan vara
det kommer vi runt det,
kanske,
Johan.
Eller så kanske det kan vara ett sätt att man ser när Copilot lyfter fram liksom de här 10 punkterna var det viktigaste. Det kanske också blir ett jättebra sätt att se, aha, det är så där man ska tänka när man gör anteckningar.
Mm.
Alltså man kan ju lära sig genom att börja från scratch och gå framåt. Eller så kan man ju lära sig, och så har jag nog lärt mig det mesta. Jag har sett någon som har gjort något coolt och så har jag försökt härma det. Och sen så har jag liksom gått baklänges för att förstå lite grann vad sjutton var det jag gjorde egentligen.
Mm.
Det är så jag har lärt mig programmera i princip. Man har snott någons kod, gått baklänges och försöka förstå den. Snarare än att börja från början och se, okej, hur gör jag egentligen en bubble sort eller vad det nu må vara som... Mm. Man ska lära sig i skolan när man programmerar. Mm. Så att, vänta, jag tänker att det är olika sätt att lära.
Och när du är inne på lärandet där, Johan. Alltså det som är intressant är ju att vi har ju Microsoft Learn. Jag vet inte hur mycket ni använder det. Men det är ju öppet för alla. Man kan söka på Microsoft Learn. Och så kan, om du är lärare, om du är politiker, beslutsfattare, om du är IT-tekniker. Var du än är. Så finns det ju, du kan gå in där och välja. Ja, men jag är IT-tekniker. Jag skulle vilja veta mer om AI. Eller så är det någon som är lärare som är nyfiken men tycker att det är läskigt. Då kan man alltså välja, ja, men jag är lärare, jag skulle vilja veta mer om AI. Och där finns ju, allt är gratis. Du kan till och med certifiera dig till att få i AI-kompetens eller Azure-kompetens eller vad det nu kan vara för någonting. Fantastisk kompetensutveckling och används otroligt mycket. Där har vi också lagt upp en del kurser kring dyslexi. Vad du som lärare ska tänka på om du har elever som har dyslexit. Jättebra kurser faktiskt.
Mm. Det är spännande. Och även om tillgänglighet.
Exakt.
Finns det en del learning paths där också.
Mm. Så att den är verkligen
ja,
en sån som fler borde ha.
Ja, Johan.
Mm. Väldigt mycket
lön. Ja, det blir.
Fast mest kring Azure då kanske, men det finns ju otroligt mycket innehåll där.
Någon timme om dagen skulle jag säga. Sitta och läsa dokument. Ibland känns det som att det är liksom 90% av mitt jobb är att läsa dokument på lön.
Är det så? Lite så mycket?
Och sen
nej, det känns rätt. Så ibland. Men alltså, skulle man sluta hur många timmar jag lägger på det varje vecka, då är det inte många procent. Men ibland känns det som att det är allt jag gör.
Men lite det där exemplet du tog upp, Mia, som att man fick en rapport som man snabbt skulle försöka förstå tillräckligt för att kunna berätta om den.
Mm.
Det är lite så man ibland känner med learn, kan jag tycka, att man får en fråga eller inför ett möte ska man förbereda sig, så tittar man på learn, man försöker trycka in supermycket information på en gång och sen så ska man några minuter senare låtsas som att det här har jag ju kunnat i 15 år. Jag är värsta grymma experten, fast i själva verket så är man supernervös och bara mansplainar alltihop.
Ja. Det som jag känner som är en stor skillnad också mot bara några år tillbaka, det är att den här att man kan använda AI som en coach, AI som en hjälplärare egentligen, vilket jag tycker är väldigt intressant. En lärare som man har i fickan egentligen, som kan förklara på ett kanske annat sätt än vad läraren gör. Yes. Och det handlar ju inte om att man ska ersätta läraren på något sätt, utan detta kan vara ett fantastiskt komplement. Det tror jag kommer bli mycket, mycket mer vanligt framöver, och det märker vi ju redan att det används på det sättet. Alltså, man ställer de här frågorna.
Jag tänker det här med att liksom inte kanske att man tycker det är jobbigt att räcka upp handen och ställa frågor. Mm. Att, liksom, att ha en digital assistent som man kan ställa frågor till istället, alltså under undervisningens gång. Jag menar, det vet jag när jag gick i skolan, att det var många liksom som tyckte det var jobbigt att bara ställa liksom goddag yxskaft frågor. Fast det kanske var exakt det man behövde göra. Liksom.
Ja. Och det här... Förlåt. Ta du, Johan.
Jag tycker Khan Academy har gjort en liten AI-tjänst som heter Khan Amigo. Eller Khan Migo kanske den heter till och med. De tog ju just som exempel att som ett komplement till läraren, att kunna ha det här, att kunna ställa följdfrågor eller inte få svar utan bli uppmanad att tänka på ett nytt sätt eller liksom uppmuntra till lärandet och komma fram till någon slags slutsats oavsett vad det är för ämne.
Mm.
Och de hade väl sett ganska bra siffror på att det här blev superbra att ta de som är mycket i mitten av normalfördelningskurvan och flytta åt höger så att de blev bättre. Det hjälpte inte jättemycket för dem som fullständigt sket i skolan. De behövde andra hjälpmedel. Och det hjälpte inte jättemycket för dem som var liksom A-studenter rakt av. För de så bra var inte AI-n ännu. Men de här i mitten kunde de flytta och öka kunskapen på jättemycket med hjälp av de här verktygen. Som ett komplement till läraren.
Mm.
Och jag tror att det är lite som vi säger co-pilot hela tiden. Det är verkligen att co-pilot till läraren i det här sammanhanget. Inte ersätta läraren.
Nej. Och jag tror det är viktigt. Alltså vi kommer aldrig kunna ersätta det mänskliga mötet. Det mänskliga mötet är så viktigt. Och framförallt för de här eleverna som verkligen behöver stöd. Där är den än mer viktig. Men vi kan hjälpa till och skapa mer tid för de eleverna som behöver. Genom att använda de här digitala hjälpmedlen. Genom att använda AI. Och det tror jag är framtidens skola.
Ja, och att liksom kunskapen där kan bli... Om läraren kan liksom sända ut mer allmän kunskap så kan AI hjälpa till att göra den riktigt personaliserad och anpassad efter min nivå på ett helt annat sätt än vad en lärare kan göra till 30 elever.
Mm. Jag håller helt med dig. Och som vi var inne på förut, det här med det livslånga lärandet. När vi gick i skolan så var man färdig efter några år och då var man liksom ett yrke i stort sett. Idag så är det hela tiden att för att bli bättre så måste du hela tiden utbilda dig. Och framförallt AI-kurvan är ju exponentiell. Och där finns det ju hur mycket som helst att lära sig. Och inte minst vi som jobbar på Microsoft som har ganska mycket nya saker som kommer hela tiden. Och det tror jag att lärare också. När du utbildar lärare så är du inte färdig för att du är lärare, utan du kommer att behöva utbilda dig mycket, mycket mer framöver.
Men det är väl också det bästa som finns. Finns det någon som får en att känna sig mer levande än att lära sig nya saker? Det tycker jag liksom...
Mm. Men, ja.
Det är ett av de mest belönande sakerna som finns, tycker jag. Och det kan vara vad som helst. Det kan vara att förstå någonting, eller lära sig spela ett instrument, eller lära sig spela golf, eller vad det kan tänkas vara. Men just att lära sig nya saker, det tröttar man liksom aldrig på.
Nej.
Det kan ju till och med vara någonting som man redan kan, fast man lär sig att göra det lite bättre.
Mm. Ja, visst. Förfina någonting eller för alla. Eller.
Ja. Tänkte på det, Mia, du nämnde tidigare om att det här med att man inte ser sin utveckling från dag till dag på det sättet.
Nej.
Och det enda som egentligen blir relevant att jämföra, det är ju inte hur man står sig i förhållande till klasskamraterna eller arbetskamraterna eller vad som helst. Det är ju bara, det enda som egentligen är relevant, det är ju hur är min kunskap idag i förhållande till för 6 månader sedan.
Mm.
Det är det enda egentligen vettiga mätvärdet man har.
Jag har
man lite tänker livslångt.
Ja. Jag pratade med Tony som är digitaliseringsdirektör på Göteborgs universitet för 2 veckor sedan. Och då kom vi in på det här med det livslånga lärandet och vi kom in på hur man lär sig och hur svårt man har när man blir äldre att faktiskt lära sig nya saker. Det är lite som skomakarens barn, alltså hur gör man? Och man får ju olika utbildningar, man ska gå på kompetensutveckling och då frågar jag honom vad tror han om det här i framtiden? Hur tror han att man lär sig bäst? Och då pratade han om att han lyfte upp det här med studiecirklar. Vilket jag inte tyckte var så tokigt egentligen att man kan lära sig en studiecirkel. Hur har du lärt dig det här området? Om vi tar till exempel avancerad läsare. Då kanske jag lär mig genom att jag får prova och använda och sitta och prata med de andra. Hur har du använt det? Istället för att bara höra det. Liksom, att man måste prova lite själv. Och jag tror att det är en ganska sund tanke han hade där. Att framtidens kunskaper kanske behöver vara mer som en studiecirkel för att man ska kunna ta in sig.
Jag tror att det är jätteviktigt och jag kan bara ta som om man tänker sig under pandemin, om man tänker sig nyanställd under pandemin, göra onboarding, göra den digitalt och göra den själv. Att göra någonting i grupp, att kunna liksom snegla över axeln på någon som sitter bredvid och man båda ser ut som frågetecken. Det är lite skönt att säga, okej, du fattar inte heller någonting. Liksom. att gemensamt kunna, jag tror att det kommer vara en superstor utmaning för alla som har blivit väldigt digitala och man har inte bara och man har lyckats isolera också. Att det tror jag många kommer behöva jobba på.
Men det här med att man hör det ofta tycker jag, man har svårare att lära när man blir äldre. Men jag skulle vilja ifrågasätta det lite grann. Så här, är det verkligen att man får svårare att lära när man blir äldre? Eller blir man mindre intresserad av att lära sig nya saker när man blir äldre? Alltså lite som att även hjärnan är en muskel som behöver tränas kontinuerligt för att vara i form. Och sitter man för mycket på soffan och inte tränar så blir det asjobbigt att gå ut en promenad eller ta en springtur. Jag tänker mig att lärande är lite samma sak. Liksom att ju mer jag underhåller själva företeelsen att lära mig, desto lättare blir det för mig att lära mig. Om man inte latar till sig liksom. Eller finns det verkligen något fysiskt åldrande i kroppen som gör att man har bara hälften så många receptorer för ny information när man blir äldre?
Jag skulle säga så här,
jag vill inte riktigt tro det.
Jag tycker inte min kognitiva förmåga nödvändigtvis har försämrats ju äldre jag blivit, men den är lite långsammare. Alltså det tar lite längre tid för mig.
Ja, men är det inte mycket för att du har så mycket annat som konkurrerar om din uppmärksamhet?
Jo,
alltså, vi har barn, man ska få dem i skolan i tid. Man kan massa saker som man har nytta av så att man klarar sig ganska bra utan att hela tiden liksom accelerera. Men även det.
Ja, men hur känner du det? Jag tror också det är studieteknik. Alltså att veta hur man lär sig någonting är ju superviktigt.
Har du varit intresserad?
Ja, jo.
Jag tror motivationen är en jätteviktig faktor för att du ska kunna lära dig. Du måste ha en motivation. Sen lär man ju sig på olika sätt. Vissa använder det auditativa. Vissa behöver liksom se någonting. Min dotter till exempel, hon vill höra min röst när jag läser upp en fråga. För då kommer hon ihåg den på ett bättre sätt. Så det handlar ju om att liksom, hur lär jag mig bäst? Och det vet man ofta själv efter ett antal år. Men barn och elever vet inte det i början, utan det är ju där som lärarens kunskap kommer in, alltså att försöka känna av vad är det den här eleven behöver. Jag hade en fantastisk elev som heter Peter som vi sjöng sånger med på engelska för att han skulle få in uttal och för att han skulle få liksom lära sig. Och det är också ett sätt, liksom, han hörde sig själv sjunga och då gick de här engelska orden in. Så där är ju, det är ju det som är det fantastiska med läraryrket. Att liksom försöka hitta den här inre koden i varje elev, i varje student. Så att man får de här lysande ögonen. Det är ju det som är, det är ju det som är fantastiskt och magiskt.
Alltså, var inte det där en ganska fin avslutning av dem?
Jo, men jag har faktiskt...
Tiden börjar rinna iväg.
Den börjar göra det, vi har redan gått över tiden. Men jag har en sista sak jag skulle vilja bara fråga Mia. Och det är om man nu sitter, antingen om man sitter som en partner där ute eller om man sitter som en utbildningsinstitution och tänker så här, ah, men jag skulle vilja komma i kontakt och lära mig mer om Microsoft och Microsofts verktyg för undervisning. Vad gör man bäst då? Eller hur?
Ja, först och främst så titta vad som finns på skolan. För ofta så finns det ju en del. Man har köpt in i licenser, avancerad läsare. Man kanske har Reading Progress till exempel. Eller Copilot. Men man utnyttjar inte. Man utnyttjar oftast inte licenserna fullt ut. Där är det första steget. Sen får man jättegärna kontakta mig på LinkedIn. Så ska jag försöka lotsa rätt bland både mina säljare och mina specialister. Så att vi bygger Sverige. Så att vi får en skolnation som höjer statusen.
Över.
Ja, exakt. Precis. Ja.
Mm. Toppen Mia, vi gör så här. Vi lämnar lite länkar i description till det här avsnittet. Bland annat ska vi länka din LinkedIn-profil och så ska vi Sams video tycker jag vi kan länka. Och kanske något mer kring det samarbetet kring dyslexi med Prins Parets stiftelse.
Ja. Jättegärna gör det. Och även till Microsoft Learn. För sitter det någon partner eller sitter det någon lärare där ute som blir lite intresserad och så kanske är nyfiken på att lära sig mer. Då har vi en uppsjö av kurser och certifieringar.
Ja. Perfekt. Men du Mia, stort stort tack för att du har varit med idag. Vi uppskattar det supermycket. Och tack till alla er som lyssnat och ha en fortsatt trevlig måndag eller vilken dag ni nu lyssnar på det här i veckan. Så hörs vi om en vecka igen. Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden, en podd om Microsoft Sverige med mig Adam Palm
och mig Johan Nordberg. Som vanligt hittar du länkar och resurser på aka.ms/partnerpodden.
Maila oss gärna på partnerpodden@microsoft.com.